Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Medelmåttighet är normen. Och jag skulle vilja leva i ett samhälle, i ett Sverige, där liksom ännu mer hylla de som gör och vill och lyckas.
Värvet.
Även om hon är ny på jobbet som Liberalernas partiledare är hon ingen politisk dununge. Första gången hon valdes in i riksdagen var 2002. Hon har suttit i regeringen i 7 år och varit jämställdhets- och integrationsminister. Hon sa upp sig 2013 från politiken och var sedan inne i näringslivet fram till förra året då hon gjorde storstilad comeback på högsta posten i partiet. Hon tog lite över ett parti i kris som behövde förnyas och hon ansågs på sitt håll vara ett wild card. Hon har inte sällan varit kontroversiell eller i blåsväder. Den storm som omgivit henne den senaste veckan som hon strax ska kommentera är inte direkt hennes första rodeo. Nyamko Sabuni kom till Sverige som 12-åring. Hennes pappa var oppositionspolitiker och flykting från Kongo. Hon är uppvuxen i Stockholms norra förorter, var lite av en mångsysslare innan hon kom in i politiken och hon är tveklöst värvets allra mest 417:e gäst. Ja, och innan den vanliga intervjun som spelades in för ett par veckor sedan ska hon få kommentera de uppgifter som framkom i Svenska Dagbladet nyligen om att hon går lobbyisternas ärenden. Du har ju fått massa kritik de senaste dagarna. Enligt dig själv, vad handlar den här kritiken om?
Den handlar om att jag och Liberalerna har låtit oss lobbas på för särintressen.
Mm. Okej, okay. Och det är någon slags elektrifiering och jada jada. Men ligger det någonting i kritiken då?
Det finns två ben i kritiken. Kritiken om att vi har lobbats på och driver särintressepolitik stämmer inte. Vi, Liberalerna, precis som många andra partier i vårt land, lyssnar alltid på aktörer i samhället. Om det så är fordonsindustri eller om det är ideella organisationer, miljöorganisationer och så vidare, så lyssnar vi. Och i det här fallet så har jag lyssnat på fordonsindustri, inte minst sedan min tid som hållbarhetsdirektör på ÅF, så visste jag att vi vill ställa om i samhället mot fossilfria transporter, det vill säga elektrifiera. Mm. Och då kände jag till att fordonsindustrin, energiproducenter och techbolag vill ha en plattform att samlas på för att tillsammans jobba framåt och hitta den allra bästa tekniken till allmänhetens nytta.
Mm.
Så den kritiken tycker jag inte stämmer. Men sen finns ju en annan kritik som har kommit i eftermäle på det här. Och det är ju det här att Nyamko Sabuni som partiledare inte syns. Och den är relevant, så är det. Och det är en väckarklocka. Oavsett om det finns förklaring till det, det vill säga vi har ägnat tid åt att hantera krisen, ta ansvar för landet. Och att Liberalerna självklart syns väldigt mycket varje vecka, men det har varit vår ekonomisk-politisk talsperson som ansvarar för krispaket av olika slag. Och jag själv då har synts mindre. Men det är dock en veckaklocka att vi måste återgå till att också ta ansvar för vårt parti och andra frågor som inte bara är kopplade till coronapandemin utan som är kopplade överhuvudtaget till situationen i landet.
Ja, och här har du gjort ett väldigt populärt utspel med att regeringen ska låta allsvenskan spelas. Är det ett sätt liksom att avleda uppmärksamheten, en wag the dog så att säga?
Mm. Nej, jag ser inte politik på det sättet. Det kanske som gör det, men det gör inte jag, utan det här är skeenden i samhället och ibland måste man reagera. Och för min del så handlar det inte ens om fotboll egentligen, utan för min del som liberal så handlar det om att vara en vakthund för människors frihet. Staten ska inte begränsa människors rätt till näringsverksamhet eller människors rätt till rörelsefrihet utan goda skäl till det. Och i det här fallet så finns det, med den information jag har från Folkhälsomyndigheten, så finns det inga goda skäl att inte fotboll ska spelas. Det vill säga, fotboll i sig självt anses inte utgöra någon smittorisk. Och sen hänvisar man till vad som eventuellt kan hända runt omkring fotbollen. Det vill säga folksamlingar eller att det blir trångt på krogarna. Mm. Men där menar jag att vi redan har regler. Vi har en regel som säger att folksamlingar med över 50 personer inte är tillåtna. Vi har regler kring hur restaurangerna ska sköta sig. Och de reglerna måste ju samhället, rättsstaten, ta hand om. Men det kan ju inte åläggas en enskild näringsverksamhet så som fotbollen är. Elitfotboll är ju näringsverksamhet.
Ja.
vi kan ju inte begränsa näringsverksamhet bara för att andra delar av samhället eventuellt inte kommer att bete sig, eventuellt inte kommer att följa lagstiftning. Till exempel lagstiftning om att vi inte får samlas fler än 50 personer på en plats, eller regelverk kring att krogarna måste vara noga med att det inte ska uppstå trängsel på krogen. De regler finns, och de regler måste medborgare ta ansvar för och följa. Och i den mån de inte följs, så är det ju rättsstaten som måste agera, och inte fotbollsförbundet eller fotbollsspelare. Jag vill försvara deras rätt till näringsverksamhet. Jag vill försvara individers rätt till frihet. Och ska staten begränsa individers rätt till frihet, då måste vi ha godtagliga skäl till det. Och i det här fallet så finns det inte det.
Det är trevligt att träffas. Hur är det med dig?
Det är bra. Ja. Det är väldigt bra. Men det är också lite märklig tid faktiskt. Jag har ju rest, eller ja, som politiker så reser man väldigt mycket vanligtvis. Men nu har det varit mycket kontorsjobb. Standby för förhandlingar som pågår. Videomöten med omvärlden, med medlemmar. Så att ja, det blir lite annorlunda sätt att jobba på. Men fortfarande väldigt intensivt.
Tror du att det kommer bli som det var förr igen?
Nej, inte fullt ut. Jag tror att det kommer vara en hel del som kommer att förändras. En hel del som kommer ta tid innan det återgår till det normala. Men om vi tittar på resorna som vi nu är inne på, så tror jag att man kommer att resa mindre överhuvudtaget. För vi reser väldigt mycket i arbete för att mötas, se, uppleva. Men jag tror att med det här tekniska språnget som vi nu har gjort när det gäller att kommunicera med varandra, hålla möten, och många jobbar hemifrån, vi kommer nog fortsätta med det. Jag tror att det är liksom den här delen av motstånd som finns i förändringen, den har vi inte liksom kunnat unna oss nu, utan nu är vi tvungna att använda oss av den teknik som finns för att överhuvudtaget kommunicera med varandra och jobba på distans och så vidare. Mm. Och det kommer nog fortsätta. Jag tror att många kommer inse att det här funkar, det går jättebra.
Eller hur? Hur mycket har du själv påverkats förutom resandet då? Hur mycket har du påverkats av coronakrisen?
Egentligen inte så väldigt mycket. Jag har hållit mig frisk, likaså min familj. Tror jag har en kusindotter som har legat i corona. Annars är det mest att just nu så känns politiken mer på riktigt faktiskt. Att det vi förhandlar om, det vi fattar beslut om, också i realtid gör skillnad för företagen, för jobben, för sjukvården och äldreomsorgen. Och det gör att politiken blir mer intressant och också viktigt att hålla på med. För annars så blir det ju så att partier lägger fram sina förslag och så diskuterar man det många år innan man överhuvudtaget finner liksom eventuellt en majoritet för det.
Men du, vad står du i frågan om FOM då? Tycker du att de har varit oklandliga eller?
Jag tycker att det är bra att inte politisera åtgärder. Det vill säga, om vi skulle sitta i politiska diskussioner där regeringen fattar ett beslut och oppositionen säger att det är fel beslut, vi borde göra så här istället, så tror jag det skulle riskera att skapa stor osäkerhet och rädsla hos folket. På det sättet så tror jag att det är bra att vi har expertmyndigheter som vi lyssnar på och som rekommenderar. Och sen till syvende och sist så måste politiken ändå ta ansvar för de beslut som fattas. Mm. Så jag är nog nöjd med att vi lyssnar på experterna. Därmed inte sagt att allt vi nu fattar beslut om, delvis utifrån rekommendationer, kommer sen när vi analyserar att visa sig vara 100% bra. Utan en del kommer vi säkert att behöva överpröva eller diskutera varför fattade vi de beslut vi fattade.
Så du tror inte att vi hade tjänat på en mer sträng liksom lockdown-strategi?
Det är nog ingen som vet, och det tror jag alla länder ska vara ödmjuka nog och erkänna att ingen vet. Och kanske är det bra att länder gör lite olika. Mm. För då kan man ju efteråt utvärdera och så lär man sig för framtiden.
När jag läser på om dig och sådär, så känns det som det är väldigt fokuserat på politiken liksom. Du är politik på något sätt. Det är inte så mycket privatpersonen i AMK.
Fast det är nog jag själv som är sån. Mm. Jag är väldigt privat som person. Jag gör inte... Eller när jag landar i en slutsats så inleder inte jag med att säga att jag landar i den här slutsatsen för att jag har de här erfarenheterna si och så. Det är mitt privatliv. Jag bara landar i slutsatsen. Varför det här programmet är bra och varför jag vill vara med, det är för att någon ska ha hört mig berätta om mig själv här. Så att när jag landar en slutsats vid något tillfälle så ska de lite koppla. Just det, hon berättade så om sig själv i det programmet. Nu förstår jag varför hon tycker som hon tycker här.
Vill du berätta om din vision för Sverige?
Min vision för Sverige är att Sverige ska vara ett möjligheternas land. Inte minst i amerikanska sammanhang, i amerikansk politik, använder man sig av det.
Land of opportunity.
Land of opportunity, precis. Och i USA så ska jag säga, det är verkligen ett land med många bilder. Men just den här möjligheten att ta den här chansen och göra någonting för sig själv och för sin omgivning är väldigt mycket inbäddad i deras sätt att tänka och vara. Och det gillar jag. Och i Sverige så tänker jag att vi är relativt bra på att vara möjligheternas land. Därför att vi har det sociala system vi har. Och vi kan ganska långt hjälpa enskilda. Det vill säga, man är inte alltid beroende av sin granne eller sin familj eller sina vänner, utan vi har byggt upp samhället så att samhället kan fånga upp en när man behöver. Men trots det så finns också inbyggda mekanismer som håller tillbaka enskilda. Medelmåttighet är normen. Och jag skulle vilja leva i ett samhälle, i ett Sverige, det är liksom ännu bättre förväntningar, ännu mer liksom stöd till att åstadkomma det man önskar åstadkomma. Ännu mer hylla de som gör och vill och lyckas. Ännu mer ge den som misslyckas chans att resa sig och göra om det.
Men säg att du skulle genom ett mirakel då bli statsminister 2022. Du har ju också pratat ganska mycket om förorten och sådär och parallellsamhället där. Kommer du att få bukt med det under din mandatperiod?
Som statsminister? Mm. Absolut.
Hur?
Nej, men jag tror att integrationspolitiken i Sverige har ju misslyckats av egentligen två skäl. Det ena är att vi är ett folk som har och känner stor solidaritet med sin omvärld. Det har manifesterats i form av biståndspolitik. Visserligen inte fullt ut lyckad, men dock en hel del svenska skattemedel som vi ändå har använt för att försöka lyfta världen och människors levnadsvillkor runt om i världen. Vi är ju ett land som verkligen tror och är beroende av handel med varandra, för vi ser att det är så man utvecklar samhällen. Och på samma sätt så har vi också öppnat våra gränser för människor som behöver fly. Så vi har ju varit humanistiska i vårt mottagande, men sen har vi inte lyckats då vara tillräckligt bra i integration och skapa förutsättningar och möjligheter för flera att komma in i samhället och känna sig svenska, inte bara bli utan känna sig som svensk. För vi har ju väldigt många barn idag som inte känner sig som svenska fast de föds här. Men utanförskapet finns ju också utspritt i samhället på olika sätt. Och om det handlar om det utanförskap som saknas eller som uppstår för människor med psykisk ohälsa, missbruksproblem, kriminalitet. Så det behöver inte bara vara att bo i de här områdena, finns ju i vårt samhälle. Allt det där skulle vi kunna bli bättre på att komma till rätta med. Mm. Om vi bara insåg att vi måste investera mer än att bara ha projekt.
Vad ska du göra med skurkarna då?
Skurkarna ska ta sitt straff när de begår brott, och jag tror inte vi ska ha rabatterade... Jag menar, det heter kriminalvården. Det betyder att de som sätts i svenska fängelser är där för att... Det är vård. Det är liksom inte bara bestraffas, utan det är också vårdas och rehabiliteras tillbaka till livet.
Funkar det?
Som inte allt... jag vet inte, bättre kanske förmodligen i Sverige än i många andra länder. Det gör det. Men jag tycker inte det ska rabatteras att komma ut efter 2/3 av tiden till exempel. Men det viktigaste vi kan göra, det är ju att förebygga att inte människor väljer den brottsliga banan. Mm. Och där återigen tillbaks till skolan, att investera i våra barn. Och experterna brukar säga det, de ser redan i förskolan, lågstadiet, vilka barn som riskerar att halka efter, vilka barn som riskerar att det går riktigt illa för dem. Det ser man tidigt. Men vi sätter inte in tillräckliga insatser för att fånga upp dem och deras familjer.
Nu har du ju som partiledare då i snart ett år kunnat träffa väljare. Vilka frågor vill de ha svar på?
Det som jag möter mest, det är ju, apropå den fråga vi just diskuterat med ett växande SD, det är att det integrationen måste fungera bättre. Och jag möter också det här att vi har misslyckats så länge med integration, bör vi inte tänka över vår invandringspolitik, det vill säga migration till Sverige, det möter jag också. Jag möter också oro för miljö- och klimatförändringar. Jag möter också oro för välfärden, det vill säga sjukvården, äldreomsorgen, viktiga grundläggande verksamheter som kostar en hel del och som behöver kosta en hel del. Men det är liksom aldrig blir tillräckligt med resurser. Det är någonting funkar inte. Mm. Speciellt sjukvården verkar behöva en hel del omvärdering hur vi organiserar oss och vad sjukvården betyder och hur vi ska kunna garantera en likvärdig vård för medborgare i hela landet. Och så möter jag väldigt mycket, vad kan vi göra för att minska brottsligheten?
När det gäller vården då, alltså, tänker du att utförsäljningen av det allmänna, blev det så bra?
Jag tror inte det är så enkelt som att säga att privata alternativ inte är så bra. Tvärtom har vi länder som är väldigt effektiva i sin sjukvård och där privata alternativ är en grundläggande del av det.
Så som?
Ja, Tyskland eller ja, det finns många andra länder i Europa där. Vi brukar ju säga det att i Sverige har vi fler sjuksköterskor och läkare jämfört med många andra likvärdiga länder. Men ändå så har vi vårdköer som inte går att jämföra med andra länder. Och dessutom så ser vi då att den svenska läkaren träffar kanske en tredjedel av vad en tysk läkare träffar.
Vad gör du när du är ledig?
Promenerar, umgås mycket med vänner och familj, försöker jag göra. För det tyckte jag missade ganska mycket min första omgång i politiken. Speciellt som statsråd så prioriterade jag bort väldigt mycket umgänge. Mm. Vilket jag kommer ångra också senare. Och idag så försöker jag se till att upprätthålla umgänget.
Pratar du om något annat hemma än jobbet?
Ja, det gör vi. Vi debatterar ju väldigt mycket, jag och mina syskon. Vi är ju uppväxta i en politisk familj. Vår pappa var ju politiker i Kongo, motståndspolitiker. Så vi har alltid diskuterat samhällsproblem. Det är liksom inte partipolitik utan mer samhällsproblem och vad som händer, vad som pågår, vad borde man göra och så. Det gör vi. Men jag pratar väldigt mycket annat än politiken. Inte minst därför att många av mina vänner är inte i politiken.
När du tillträdde förra året så pratade du om att det var tufft att komma in i politiken igen, att det hade hänt mycket under de åren du var borta. Liksom. Vad var du tänkte på då?
6 år var jag borta. Det betyder att mitt parti har utvecklats, andra partier likaså. Det är nya frågor som är på tapeten. Ja, överhuvudtaget är det ju mycket att ta igen, sätta sig in i och förstå. Hade jag varit kvar de här 6 åren så hade det förmodligen också, ja, om jag nu då hade blivit partiledare så hade den resan varit ganska enkel. Liksom att på en gång hade jag vetat lite vad tycker vi, vad står vi och så vidare. Men nu var jag kände väldigt tydligt hur försiktig jag var i att uttrycka mig tydligt. Därför att jag inte visste om jag, det jag sa helt plötsligt skulle vara i motsats till vad partiet har sagt.
Just det.
Senaste tiden. Så jag behövde hitta en balans.
Men var inte det också lite taktik? För att det var ju liksom ett lite splittrat parti som du klev in i.
Ja, det, absolut. Delvis också. Men framförallt för att inte bara säga saker som ännu Jag måste ju veta, om jag tycker annorlunda än partiet när jag säger någonting, så måste jag ju veta det också. Inte bara råkade säga det och sen inser, jaha, tycker partiet så? Jaha, att det är någon liten detalj som skiljer sig åt. Men det är klart att också det här att ett splittrat parti kräver ju att jag är genomtänkt i det jag säger. Och då kräver det att man har tänkt, man har förankrat och man vet liksom... Det handlar inte om att alla ska hålla med mig, så långt ifrån det, utan det handlar om att man ska ha förankrat och folk vet, nu är det här det jag och ledningen kommer stå för.
Hur har du det på jobbet då?
Jag har det bra. Vi har det jätteroligt. Jag har väldigt kompetenta, duktiga medarbetare som jobbar alldeles för mycket därför att vi är för få. Vi är verkligen ett litet parti med väldigt små resurser. Och jag brukar skoja om att hela min personalstyrka för partiet och riksdagsgruppen är lika stor som Moderaternas kommunikationsavdelning. Kanske inte fullt ut sant, men det känns ibland så att vi har inte mer än så.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Så är det knepigt det där med image? Jag antar att du... Nu är det ju bara en pressekreterare här, men du kanske har någon som jobbar med ditt varumärke också, eller?
Nej, ingen jobbar med mitt varumärke. Okay. Jag kommer inte jobba med mitt varumärke. Men som jag sa, jag är ju här för att jag vill att folk ska veta vem jag är. Jag tror bara det att när folk förstår mig som person, så kommer de också förstå vad det jag försöker säga som politiker. Varför jag står för det jag säger som politiker.
Är du en sån som ibland när du går och lägger dig ältar liksom, men gud, varför sa jag så där?
Eller? Ja, gud ja. Absolut. Jag ältar när jag inte känner att jag har haft ett perfekt framträdande, så ältar jag det. Försöker inte låta det hänga över mig för länge. Men visst, samma dag i alla fall, dagen efter, kan jag ändå gå omkring och älta det.
Mm. Vad kan det vara? Alltså, vadå, är det tv-debatter och sånt? Eller kan
ja.
Det vara,
ja. Ja, men jag tänker senast på Aktuellt, liksom i debatt. Jag kände mig forcerad. Kände att varje gång jag skulle prata så kändes det som om Lotta Bouväng liksom, ah, nu får du vara klar. Mm. Och så tar jag hänsyn till det.
Vi har ju inte ännu gjort allt vi kan göra. Utan
vad
vi behöver
vad tror du är det som...
Min man är ju journalist, och är det någonting han säger till mig att du ska inte bry dig om tiden, det är programledarens ansvar när det gäller tid. Du ska bara ta dig tid och prata.
När du slutade 2013 så har du ju beskrivit en riktig jävla svacka. När jag läser om det, klockren utbrändhet.
Ja, kanske det, utan att egentligen gå in i väggen. Och det tror jag handlar ju om att vi jobbar som politiker, partiledare, statsråd. Man jobbar väldigt, väldigt mycket. Men man jobbar också med saker som man älskar. Jag jobbade med frågor som jag tyckte var viktiga, som var anledningen till att jag kom in i politiken. Och det gör att man lyssnar inte så mycket till kroppen, liksom, hur mår jag, orkar, utan man går ju bara upp, man lägger sig, man går upp och så gör man det man ska göra. Men just det här att lämna och helt plötsligt inte ha någonting jag behöver gå upp till, inte ha något utspel eller en journalist jag ska träffa, bara vara, då helt plötsligt måste ju kroppen anpassa sig till den nya situationen. Och det är då jag kände att jag hade ont i kroppen. Mm. Och jag tänker att förmodligen kommer jag känna samma sak nästa gång jag lämnar nu också. Så att jag går inte in i väggen, men det känns att nu var man väldigt, väldigt trött.
Nu har ju du varit i politiken så länge, så att om du hade haft lik i garderoben så hade de väl kommit fram vid det här laget?
Jag tror det. Jag är ju på det sättet så relativt tråkig pretto-tjej, liksom stora syster. Så att, ja, det finns inga lik att hitta i min garderob tyvärr.
Nej. En sån grej som du har berättat om, är ju, alltså, som du berättar om ofta, är ju att du har snattat när du var barn. Varför gör du det?
Ja, varför gjorde jag det? För att mina kompisar...
Nej, det är världens rimligaste grej att snatta. Det behöver du inte motivera. Varför berättar du det?
Ja, så varför jag berättar det? Därför att det är det värsta jag har gjort.
Okej.
Okay. Nej, men ja, jag har ju kört för fort i för sig. Jag var på väg till Värmland och det började bli så mörkt. Och jag ser inte så bra. Jag har glasögon, men jag är inte så van. Jag är ingen bra förare på natten.
Så då brände du på det bara,
ja,
helvete.
Och det är alldeles för långt till Värmland, insåg jag faktiskt i början där när jag började åka. Jag tror det är liksom 3 timmar kanske, i det här fallet så var det liksom 4,5-5 timmar. Så jag tänkte jag måste köra lite snabbare så jag inte kör vilse, och det är för mörkt. Och då var ju polisen där. Ja. Men nej,
när var det här?
Ja, det var inte så länge sedan.
Ah, okay.
Det var min tid på OF.
Nej, men berätta nu, varför men, du berättar om det här med snatteriet.
Nej, men om någon frågar vad har du för lik i garderoben, så är det jag har i garderoben. Det är det jag har gjort.
Mm.
Men, ja.
Du älskar Bob Marley, men du har aldrig smakat lite kan
jag. Nej, jag har ju inte gjort det.
Nej.
Precis.
Och det står du fast vid?
Ja, det står jag väldigt fast vid.
Ja.
Nej, men du vet, jag har ju liksom varit i danssalar och baskethallar och så. Jag har liksom inte varit på platser där man får tillgång till det där.
Nej,
som
okay.
Du pratar om. Och då, ja. Jag har inte rökt. Jag började dricka väldigt sent. Ja, ja. Bara allmänt sådär. Lite tråkigt skötsam.
Ja. Jag tänkte så här. För vi har inte pratat så mycket om din uppväxt här. Men du framställer ofta liksom flytten / flykten till Sverige som oproblematisk. Samtidigt så var det ju 12 år. En tid då många liksom har eller skaffa vänner för livet. Var det verkligen 100% otraumatiskt att flytta hit?
Mm, det var det. Och det är för att jag inte hade så många vänner visserligen. Det är väl det. Min pappa var ju min bästa kompis.
Mm.
Jag var mycket med min far. Och jag också... Det är också där kanske som jag har fått det här med politik och argumentation och beslutsfattande. Och han satt ju i fängelset då i omgångar. Och senast han satt så lyckades han fly. flydde till Tanzania och så småningom kom han till Sverige. Så att det var ju ett antal år där utan honom. De åren var jobbiga. Men att komma till honom i Sverige, det var bara det bästa.
Men privatskolan i Burundi?
Ja, men jag gick liksom, ju en sån här...
polare där?
Nej, jag gick en nunneskola. Jag blev lämnad av vår hemhjälp, hemhjälp i skolan. Hemhjälpen tog hem mig på eftermiddagen. Jag hade mina syskon. Jag gick också en kortare period i en skola i Kongo där barn till militärer gick. De var hemska, fruktansvärda.
Alltså barnen?
De här barnen. Det var liksom, det var en hårdhet hos de här barnen som jag inte kunde relatera till. Och jag var inte sån. Och jag kände, jag var mobbad. Det var jobbigt i skolan, men nu var jag där. Och jag kunde ju gå där, för jag hette ju inte min pappas efternamn då. Sabon, jag hette inte Sabon, jag hette Sole. Okay. Just för att det gick inte att heta Sabon om jag var i Kongo. Så att släktskap till min pappa var ju hemlig. Mm. Men så jag minns att jag minns inte vänner från min barndom och min uppväxt. Utan det är pappa som var min vän. Så att komma hit var det bästa som jag kunde vara med om. Och sen så mötte jag ju då det här fantastiska samhället i Kungsängen. Hamnade i en klass som var så ödmjuk, vänlig. Vi höll ihop. För jag vet ju också i skolan kan te sig för många barn. Men den här klassen, ja, om alla svenska klasser var som min klass då, så skulle vi ha världens bästa skola för alla barn.
Men lämnade inga släktingar kvar?
Jo, absolut. Men jag är ju liksom navelsträng till min närmaste familj, mamma, pappa och syskon. Det är den som är stark. Mm. Övrig släktskap är liksom, vi kan prata, vi kan träffas, men det är inte så att jag mår dåligt av att inte ha dem tillräckligt nära. Det gör jag inte. Och jag minns när jag åkte på språkresa efter årskurs, om det var 8 eller 9 man åker. Det är den värsta månaden i mitt liv, när jag för första gången åker utan någon i min familj. Jag är ensam i England, Hastings. Mm. Jag kommer aldrig göra om det.
Okej. Okay. När har du haft det som tuffast i livet?
Det var nog sista halvåret innan vi kom till Sverige. Mm. När pappa inte var där, när mamma åkte in till stan dagligen för att ställa sig i kö till svenska ambassaden för att få papper för att komma hit. Det var väldigt svårt. Vi hade det väldigt svårt ekonomiskt. Det var svårt att få tillgång till mat när mamma inte var närvarande. Ja, det, generellt sett så bara... Det var ingen bra tid liksom i livet. Men annars så har jag ju haft en bra uppväxt där nere, precis som det sen fortsatte här. Mm. Så jag har aldrig haft någonting att klaga på i livet.
En vanlig sökning med ditt namn, det är ju längd. Hur lång är du?
Jag är 1,58.
Okej, okay, ja. Det är inte superlångt.
Nej. Många tror alltid att jag är längre när de ser mig, men är du så liten? Och kanske för att jag pratar så bestämt och så, ja, upplever man någon som hård och bestämd, kanske man tror att den också är större. Ja. Men jag är väldigt liten.
Det har ju diskuterats väldigt mycket i Liberalerna, det här kring slöjförbud. Är det så liberalt?
Det liberala är att vi tycker att människor ska klä sig som de önskar. Vad vi upplever i Sverige, det är att ja, det ena är att jag tycker inte att barn ska bära slöja, för slöja har ju fyller ett syfte, har en betydelse, och det ska bäras av vuxna människor. Så jag tycker barn ska inte bära slöja. Det är den ena debatten som vi beskriver. Och det är för att när man sätter på sig en slöja så förväntas man också bete sig på ett visst sätt. Och då begränsar vi helt plötsligt barnens möjligheter att bara få vara barn. Det andra är att lika mycket som jag kan gå in i demonstrationståg och protestera mot någon som då tvingas bära slöja, kan gå i ett tåg där jag protesterar för kvinnans rätt att bära slöja om den vill. Så att jag har alltid haft lite svårt för den som väljer att se slöjan per se som förtryckande. Jag uttrycker mig inte så, men jag vet att slöjan används för att förtrycka. Mm. Och det är för mig någonting annat.
Okay.
Så kvinnor får klä sig precis som de vill. Jag önskar att barn inte bar slöja. Och sen så menar jag att det vuxna kvinnor som idag känner att de tvingas bära slöja, att de ska känna att samhället finns där och de kan frigöra sig.
Mm. Men det låter som att du personligen inte är för något generellt förbud då?
Nej, varför ska... Nej. Alltså,
är det ens för barn?
Ja, nej, men för, jo, men för barn så skulle jag... Jag tänker att om jag fick önska fritt, och det här är ju inte partilinjen, men jag har sagt det förut, jag tänker att enda sättet egentligen att slöjan inte ska ha den betydelse den har på barnen, det är att man säger så här, men i skolan så bär vi inte, men om du vill bära på din fritid så gör det. För att vad som stör mig, det är ju det här att du tvingas att inte visa ett hårstrå, liksom. Om man tänker så här, ja, och det är kopplat till sexualitet och så vidare. Vad har barn med sexualitet att göra? Och när någon säger att det är som att ha keps, ja, det är bara det att om jag ber dig ta av dig keps så har jag inte kränkt dig på något vis, men om jag ber dig ta av dig slöja så kommer du känna, någon kommer känna och tycka att jag har kränkt dig. Det är där som skillnaden ligger. Och det är därför som jag skulle önska att om barn kommer slöja en dag och nästa dag inte alls, då skulle jag ju förstå och veta att det är bara liksom, jag kände för att ha det här plagget på mig idag. Och då tappar det också det här syftet som det har när det bärs av kvinnor.
Mm.
Men så fungerar det inte. För de barn som bär det här medan de är barn, så blir det ju liksom att de begränsas på olika sätt. Och då skulle jag vilja att de som anser sig ha valt själva fast de är barn, de kunde vara solidariska med de som faktiskt påtvingas.
Jag tänkte att jag öppnar det här succémomentet med frågor du inte har fått förut nu. Du verkar beredd.
Jag är beredd.
Hur mycket har du tältat?
Väldigt lite, och det gjorde jag med klassen grundskolan.
Mycket trender när det gäller ögonbryn. Hur ser ditt ideal ut?
Oj, det har jag aldrig tänkt på.
Nej, okej.
Okay. De ska bara vara naturliga, tänker jag.
Ja.
Nej, eller, ja, det är klart, också jag ansar. Men ja, så naturligt som möjligt.
Vad har du för favoriter inom svensk rap?
Jag lyssnar inte på rap.
Nej. Okej. Okay. Vad lyssnar du på då?
Disco, reggae. Ja, klassiskt.
Bara gammal skit som du redan har upptäckt.
Ja, faktiskt ungefär så. Ja. Ja, jag är väldigt traditionell på det sättet.
Okay.
Och konservativ. När jag har upptäckt någonting som jag gillar så är jag där liksom. Jag håller med vid det. Det är klart jag hör väldigt mycket modern musik på radio. Men det är ingenting som jag själv söker mig till liksom så. Utan sätter jag på radio så sätter jag på vinyl.
Där stänger vi succémomentet frågor du inte har fått förut. Hade du fått dem förut?
Nej, jag vad jag lyssnar på, men inte om jag lyssnar på rap.
Nej, just det. Ja. Bra, vad vet du om din framtid?
Ja, jag håller framtiden öppen och jag tycker framtiden är spännande, därför att det enda jag vet är att jag vill inte göra samma sak hur länge som helst. Jag vill göra något nytt, och det kommer jag göra, låt oss säga om några år framåt, om 5, 6, 7 år, så vet jag att jag gör någonting annat. Det vet jag, men vad det är vet jag inte.
Statsminister.
Skulle kunna vara.
Du kan ju inte hålla på och säga till dina väljare att du ska byta jobb snart.
Snart, 6, 7 år, inte snart.
Ja, för en partiledare är det ganska kort.
Nej, då har jag ju förmodligen suttit i 10 år. Och för en partiledare att sitta 10 år, då... Gud, det känns som att jag har suttit jättelänge. Jag har knappt suttit 1 år.
Svär du aldrig?
Sällan.
Vad använder du för svordomar då?
Jävlar, kanske, tror jag.
Okej. Okay. Mm. Vill du rekommendera något?
Ja, nej men, ja, livsfilosofin där, låt aldrig jante begränsa dig. Det är liksom, det är min livsfilosofi.
Har du haft det bra?
Jättebra. Spännande samtal.
Ja, tack. Mm. Tack för att du kom.
Tack snälla.
Det Nyamko Sabuni, och tråkig uppvärmning, det var hon inte. In på dig på Instagram och kolla in det omedelbums, tack. Du hittar själva, snabbla varvet annars. Och jag hoppas du har lika stort utbyte av det dagliga värvet som jag. Responsen fortsätter att rulla in och det gör mig givetvis glad. Nästa vecka kommer ännu en riktigt rolig person på besök.
När Shakespeare satt i karantän så skrev han ju Kung Lear. Mm. Och så bara säger, ja... Det är ju inte hans bästa.
Jajabullar, Per Andersson hör du då. Och vill du ha mer av mig så kan jag tipsa om att jag varje tisdag leder Sveriges bästa och största appbaserade quiz, nämligen Primetime. In och hämta appen i App Store eller Google Play eller sådär och tävla, det är väldigt roligt. Vi som gör värvet är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren som klipper och så Acast som ger ut alltihop. Tack för idag, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.